Jag behövs inte så mycket mer nu. Jag ska dela ordet och göra rätt för mig, det ska jag absolut. Men tack. Tack Bertil, tack ungdomarna, tack alla ni som har bidragit. Herren är här och han verkar mäktigt. Jag hoppas att du hör hans röst, att du har ställt in lyssnandet på rätt våglängd. Jag har tänkt på den här sången, inte bara för att den är en stående önskesång i tältet, men jag tror att den faktiskt behöver finnas med här ikväll. Lyssna med det där örat du vet som sitter innanför de vanliga. Kom nära mig, du människobarn. Kom nära mig. Du finner vila i min famn. Kom nära mig. Jag skapat himmel, hav och jord och dukar nu för dig mitt bord. Kom nära du som hungrar, jag vill mätta dig. Kom nära du som tveksam är, kom nära mig. Du som ej vet vart vägen bär, kom nära mig. Ett evigt liv jag dig beskär, till himmelen jag vägen är. Kom nära mig min vän, och jag ska bära dig. Kom nära du som sorgsen är, kom nära mig. Du som på tunga bördor bär, kom nära mig. Jag bar en gång ett kors för dig, så innerligt jag älskar dig. Kom nära mig, du tvivlande, kom nära mig. Kom nära du som slagen är, kom nära mig. Du som av synd bedragen är, kom nära mig. Jag känner dig och har dig kär, se mina händer märken bär. Kom nära mig min vän, och jag ska hela dig. Kom nära mig min vän, för jag vill hela dig. Vill du till himlen nå en gång, kom nära mig. Vill du ta del i himlens sång, kom nära mig. Så klä dig i försoningen. Då skall för evigt du få vara nära mig. Jag ska snart sjunga en sång till i samma ton, med samma tonläge. Jag skrev den faktiskt själv för några år sedan och den heter Handen på hjärtat. Jag skulle vilja att vi uppfattar det vi är med om just nu som en profetisk förbönstund. Det kan låta lite pretentiöst kanske. Men ni såg att jag gick ner en sväng där efter att ungdomarna hade sjungit. För plötsligt så började mitt hjärta slå så hårt. Och jag börjar känna, nu förstår jag att det måste vara till det här mötet, just här ikväll, midsommarafton 2019, som det här budskapet har kommit. Jag känner hjärtat slå nu våldsamt. Och lyssna du som är sökt av Gud ikväll. Du stängde alla dörrar, sökte skydd bak lås och bom. Helt vettskrämd och förvirrad flydde du från andras dom. Inte någon kan begripa, inte ens du själv förstår hur ditt inre kunde rymma alla dessa dolda sår. Och tankarna får runt och dina känslor lika så. Med växande förtvivlan du söker att förstå Inte någon rimlig orsak, ingen andlig illusion, ingen övning, inga böner kan ta bort din frustration. Allt mer och mer förtvivlad ser du hoppet svika dig och under dig du känner hur en avgrund öppnar sig. Du förnekat många år nu att det skulle vara något fel och att rädslor och fobier är en själ som ej är hel. Så trött att hela tiden irra vilse i panik. Du orkar inte längre religiös akrobatik. Finns det lindring för all smärtan? Kan du finna någon väg? Finns det helande för hjärtan? Finns det något hopp för dig? Det enda som är viktigt och betyder något till slut är inte vad du själv eller de andra räknat ut. Nej, den sanning som ska råda nu i allt som gäller dig är att du är evigt trygg och fri i kärleken från mig. Jag visar dig min väg nu och jag tar dig i min famn. Jag bär dig och jag lär dig att bli trygg i Jesu namn. I den gamla fallna människan fanns ej något hopp för dig. Nej, min plan var hela tiden en ny skapelse i mig. Älskade människa, jag möter dig med frid. Med nåden jag berör dig och gör slut på själens strid. Som för morgonens ljus i ett stilla sus viker mörkret och ångesten ger sig. Jag står plötsligt bredvid här i rum och i tid och all ensamhet viker ifrån dig. För jag lägger min hand på ditt hjärta och jag håller den kvar tills du förlorat allt försvar. Som ett barn ur en storm där smärtan var enorm går du in i min famn och jag viskar ditt namn. Hör du, jag älskar dig. Jag vill vara din skatt i den mörkaste natt. Jag är rädd om allt det som är du. Och den styrka jag ger gör dig hel och du ser hur du fylls utav närhet till Gud. För jag lägger min hand på ditt hjärta och jag håller den kvar tills du förlorat allt försvar. Som ett barn ur en storm där smärtan var enorm går du in i min famn och jag viskar ditt namn. Hör du, jag älskar dig. Med din kärlekens vind jag torkar din kind och du står i ett hav bortom tiden. Och din framtid jag har säkert i mitt förvar, så din oro kan drunkna i friden. När jag lägger min hand på ditt hjärta och håller den kvar tills du förlorat allt försvar. Som ett barn ur en storm där smärtan var enorm går du in i min famn och jag viskar ditt namn. Hör du, jag älskar dig. Hör du, jag älskar dig. tiden vi lever i nu är ju ett omklädningsrum för evigheten. Det är ungefär allt det är. Dressing room for eternity. Och det är här vi ställs i ordning för den himmelska härligheten. Och varje gång Guds rike kommer i våra hjärtan så får vi ju en försmak om det, av den kommande världen. Smakat den tillkommande världens krafter. Det är ju faktiskt ett bibliskt uttryck. Guds rike är ju faktiskt här och nu, men samtidigt också där och sedan. Och det där två måste leva tillsammans. Redan nu, men ännu icke, brukar de säga, de som är riktigt duktiga på att förstå det där. Det är ju en motsägelse, men det är så sant. Redan nu och ännu icke. Men vi får leva i Guds rikes härlighet och vi får på något sätt förutta den mättnad och den härlighet och den lovsång som ska bryta fram en dag i sin fulla kraft. Varje gång de heliga är tillsammans är det faktiskt en påminnelse om himlen. Det är därför så viktigt att vi är tillsammans, för himlen ska inte alla sitta i varsin liten holk. Utan Gud verkar ha en försmak för stora vita skaror. Och nu samlas vi kanske inte tiotusentals här, men vi är ju några i tältet. Ganska många faktiskt. Det är ju härligt att det är fullt. Och då blir det en försmak att vi ändå ska få träda fram tillsammans, klädda i vitt. Evigt lösta från sorg och nöd. Evigt lösta från jordiska betingelser. Evigt iklädda Guds rättfärdighet och fullkomnade genom den helige andes kraft. Men också evigt hemma och i evig frid där det inga risker längre finns. Det ska bli otroligt intressant. Och vi kommer att tänka så här, hjälp vilken skillnad det blev. Hjälp vilken skillnad det blev. Ingen synd runt omkring oss och ingen synd inom mig. Tänk att vi ska få älska Jesus på full effekt med en syndfri kärlek. Och vi ska kunna ge uttryck för den ultimata lovsången så långt det går. Då ska vi sjunga med våra lungors fulla kraft. Och då ska vi få den fulla bröstvidden, som Sigurd Larsson sa. Då ska vi sjunga jubelsånger och triumfera. Jag känner att jag behöver sjunga något om himlen här ikväll också. Åtminstone om tilldragelsen som öppnar porten dit. Det lider emot afton och trafiken har dött ut. Maskinerna står stilla för arbetsdagen tog hastigt slut. Inga brott blir mer begångna. Ingen dom i världen blir fälld. Jordens tid har nått sin ände och dess konung snart är här. Glada människor längs vägen har hyllat honom, frälsaren. Hem som han har fått välsigna, fången som han satte fri. Unga, gamla, barn och vuxna väntar på sin Herre kär. Alla de som mottog frälsning stod i vita kläder där. Jag såg stora skaror samlas. Jag såg himlen i sin prakt. En Guds basun förkunnar seger över synd och Satans makt. Alla strålar emot Jesus som i glans nu träder fram. Änglakören stora ämne är en lovsång till Guds lam. Se min konung kommer, min konung kommer. Hör basunens toner ljuder. Jag ser Jesus som han är. Ja, min konung kommer, min konung. kommer. Min Jesus hämtar mig hem. Se min konung kommer, min konung kommer. Hör basunens toner ljuder. Jag ser Jesus som han är. Ja, min konung kommer. Min konung kommer. Min Jesus hämtar mig hem. Min Jesus hämtar mig hem. Prisa dig underbara Jesus för att vi redan här och nu får se dig i tron. Att vi redan här och nu får slå upp våra biblar och se i ordet din sköna bild, din sköna bild, din sköna bild. Du är så tålig, du är så mild, du är den bästa av alla. Prisa dig att du gett oss ett trons öga och du ska ge vårt inre öga ljus så vi ser vilket hopp du har kallat oss till. Och hur stor din härlighet är bland de heliga, hur vilket arv du har gett oss, Herre. Åh, vi tackar dig Fader för att du ska låta din helige ande vara över oss ikväll. Öppna våra ögon så vi ser undren i din lag. Öppna våra öron så vi hör vad anden säger till församlingen. Öppna våra hjärtan så vi kan ta emot, Herre, det ord som är livgivande och som är verksamt till dem som tror. Åh, Fader, vi ber att du ska utgjuta av din ande, Herre, som aldrig tidigare. Sätta hjärtan i brand och låt oss bli brinnande i anden. Jag ber, Herre, att du ska låta oss bli frigjorda ifrån den här världens alla fångsnaror. Allt det som vill binda oss, allt det som vill tysta ner oss. Jag ber att det ska få bli en frigörelse genom den heliga andes helgande kraft och makt ibland oss ikväll. Åh, jag ber, Herre, att när vi läser ditt ord nu så ska det gå som en projektil in i våra hjärtan. Och det ska förvandla oss, och det ska forma oss, och det ska göra oss till dem du vill att vi ska göra. Tack, Herre, att du har förutbestämt oss till att formas efter din sons bild. Då vet vi vart vi är på väg. Och vi tackar dig för att vi får ställa in alla, Herre, alla våra sinnen på att bli lik dig. Jesus Kristus, tack för att du är Faderns ära och härlighet. Tack för att du är vår frälsare, den enda medlaren. Tack att du är här, Herre, och att jag får böja mig i stoftet inför ditt majestät och din storhet. Tack, Herre, att jag får böja mig inför dig, Herre, och all den visdom och kunskap som du har lagt ner i mina syskon. Och jag vill bara ge dig lov och pris och ära. Åh, jag lovar och upphöjer och prisar och välsignar dig. Dig till lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, makten och äran och kraften i evigheternas evigheter. Ingen är som du, och din nåd varar vinnerligen, Herre. Du ska vara på tronen. Du ska vara på tronen i våra hjärtan. Du ska vara på tronen i våra sammanhang, i våra församlingar. Du ska vara på tronen i detta land. Och vi prisar dig att du tronar på Israels lovsånger. Och vi får upphöja och hylla dig här ikväll, Herre. Och vi ber att du ska trivas. Att ingenting hos oss eller ibland oss skulle göra dig bedrövad. Bevara oss från att bedröva den heliga ande ikväll, Herre. Bevara oss från att bedröva den heliga ande ikväll. Du vet om det är någon som sitter där med mörka tankar och mörka känslor. Jag ber, Herre, att du ska befria och rena så att vi får se din härlighet, Herre. Vi vågar be som Mose bad. Låt oss få se din härlighet. Göm dig i klippan ska vi få se dig på ryggen. Och vi tackar dig för att du ska låta oss få känna hur du sveper förbi med din ande och förvandlar och berör. Jesus, den här kvällen ska vara din. Jag ber att predikanten ska få tona bort i fjärran och försvinna i skuggan bakom korset. Och att du själv ska träda fram och ockupera hela synfältet. Att du ska dra all uppmärksamhet till dig. Att den enda som är kvar när mötet är slut är Jesus, Jesus, Jesus. Åh, Herre, vi hyllar dig, vi prisar dig. Bara du är värdig allt lov, all ära. Från nu och till evig tid. I Jesu namn. Amen. Ska vi resa på oss och läsa ur Romarbrevet 11? Romarbrevet 11. Jag ska försöka säga några ord här om Herren ger mig nåd och kraft så att det fungerar. Så ska jag läsa ifrån Romarbrevet 11 och vers 32-36. Oerhörda versar, underbara versar som stärker och fyller med inspiration. Det börjar lite dramatiskt, men det slutar så högt det går att komma. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, eller vem har gett honom något först att han måste betala igen? Nej, av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Varsågod och sitt. Så långt läsningen av Guds eget dyrbara ord. Han har lovat att lägga välsignelsen till det på alla svåra hjärtan. Det går inte att komma högre än så här. Det här är den högsta nivån. Det är den absoluta högsta utsiktsplatsen. Det här är det mest centrala vi kan hitta. Halleluja, det är mitt i prick. Låt mig förklara. Halleluja är mitt i prick. Halleluja är ju ett hebreiskt uttryck. Och hallelu är ju hallelu. Alltså, låt oss jubla, låt oss prisa, låt oss ära. Hallel är lovsång. Det är att ge ära. Hallel. Och o, alltså hallelu, det är en uppmaning till många. Hallelu, låt oss. Hallelu, låt oss göra det här. Låt oss prisa. Låt oss lova. Låt oss hylla. Hallelu, ja. Och det är ju alltså Herrens namn, Javé eller Jehova som man översätter under vissa tider i kyrkohistorien. Låt oss lova Herren. Det är det betyder. Och det är precis mitt i prick. Det är nämligen det hela skapelsen handlar om. Allt skapat, hela tillvaron, allt av materia, allt av substans, allt av skapelse i den jordiska sfären, allt av skapelse i den osynliga sfären, lever i denna destination från skaparen själv. Med detta syfte, med denna hänsikt, med det här målet i sikte att det ska lova Gud. Och det är mäktigt när uppenbarelseboken låter oss få se tidsordens avslutning. Och vi ser hur allt och alla är framme vid målet. Allt och alla är framme vid målet. När alla knän är böjda, honom till ära, de som är i himlen, de som är på jorden och till och med de som är under jorden, alltså de som har gått förlorade, måste ge honom ära på det sätt som han låter sig äras. Och hela naturen är liksom befriad från den fångenskap som den lever under just nu på grund av dina och mina synder. Och allt skapat hörde jag säga. Visst är det mäktiga ord? Allt skapat hörde jag säga. Det är ju allt det. Utom Gud, Fadern, Sonen och Helige Ande. För de är oskapade, född och icke skapade av samma väsen som Fadern. Det gäller Sonen. Och en helig ande utgår ifrån Fadern och Sonen. Den tredje personen i gudomen. Allt skapat hörde jag säga. Honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången och härligheten och visheten och tacksägelsen och makten och äran i evigheternas evigheter. Vi är på väg mot ett lovsångsmöte som kommer att utklassa alla tältmöten vi har haft, även om de är helt fantastiska. Med all respekt för den underbara sången och alla underbara sånger jag hört genom de här 50 åren på jorden. Det kommer att bara vara en susning jämfört med den makalösa frigörelse av lovprisning som vi går emot. Där skaparen ska få det han skapade skapelsen för att ge. Det finns en amerikansk predikant som har ett talesätt eller ett valspråk kanske man skulle säga. Och han är väldigt konsekvent med det där och säger det på alla sina möten och skriver det i alla sina böcker. Han säger så här: God is the most glorified in us when we are the most satisfied in him. Och det där är väldigt intressant. Gud blir som mest förhärligad i oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. Hela Bibeln handlar egentligen om att Gud upphöjer sin egen ära. Hela skapelsen är skapad till hans ära. Psalm 150 säger allt vad anda har ska lova Herren. Och det är det där som är så mitt i prick. Halleluja! Låt oss lova Herren. Halleluja är mitt i prick. Det är precis exakt vad allting skapat är designat för. Halleluja! Det är det sista vi gör är halleluja! Ge honom äran, han som äras bör. Ära den som äras bör. Har man skapat allt så ska man också få äran för allt det skapade. En makalös tanke. Att allt bär detta inom sig. Halleluja är mitt i prick. Och vi är på väg mot denna enorma frigörelse av lovsång. Och det är ju inte liksom sången i sig. Utan det är ju hela detta väsen att vi får leva till Guds ära. Hela Bibeln handlar egentligen om att Gud upphöjer sitt eget majestät. Skulle det inte vara att han var Gud utan någon av oss skulle göra det så skulle det bli helt förfärligt. Det skulle bli den absolut största själviska manifestation någonsin om han skulle bjuda allt att upphöja mig. En förfärlig tanke. Det är bara en som tål det och det är bara en som får det. Och det är bara när han får det som det blir riktigt rätt och då blir allting rätt. Och det är så intressant i Romarbrevet 1 där. För då står det ju att de övergav tillbedjan av skaparen. Och började tillbe det skapade. Och i Romarbrevets enorma epos så handlar ju det om syndens ursprung på något sätt. Att vi vänder oss bort ifrån skaparens ära. Det är ursynden att han inte får den ära som tillkommer honom. Och i äran som tillkommer honom så ligger också att vi ger honom vårt förtroende. Att inte ha förtroende för Gud. Eller om du vill säga det på frikyrkiska. Att inte tro på Gud. Det är inte att ära honom. Det är vanärande för honom. Det är kanske du som inte tror aldrig har tänkt på. Men det betyder att du struntar i honom. Det betyder att du ger honom inget förtroende. Du menar inte att han är förtroendevärd. Otron är jätteallvarlig. Vår Herre sa faktiskt att synd är att de inte tror på mig. Så det är själva ursynden att inte ge honom förtroendet. Att inte ära honom med sin tro. Men det är därför det är så häftigt. För det djupaste manifestation egentligen av ära, det är ju tron som vi har fått som gåva. Gud ger oss trons gåva så att vi kan förlita oss på honom. Förtrösta på honom och ge honom våra liv. Jag liksom, om jag får använda lite modernare språk, tippa över hela vårt inre på honom och säga: jag tror på dig, jag litar på dig. Du får göra vad du vill, jag bara kastar mig handlös i dina händer. Det är kanske lite drastiskt uttryck, men det är faktiskt så det är att tro. Det är att släppa taget och låta Gud få vara Gud och ge honom förtroendet. Det är en lovsång i sig. Tron upprättar den lovsång vi är skapade till. Den upprättar oss som tillbedjare. Den gör att vi kan ära Gud. Därför säger Romarbrevet att utan tro kan ingen behaga Gud. Och det var ju jättehärligt att du vittnar precis på det sättet. Att det är klart att det inte händer något om du inte ger honom förtroendet. Det är mycket, mycket intressanta saker detta. Att tro på honom är att ge honom äran. Och därför så tar vi någonting av äran ifrån Gud när vi vandrar i otron. Otron är en synd. Och den behöver vi hjälp av hjälparen att bekämpa i våra liv. Det finns ett jätteintressant sammanhang som kopplar till det här. Och det är från Romarbrevet 3. Vi läste ju från Romarbrevet 11. Jag ska snart återvända till den texten. Av honom, genom honom och till honom är allting. Det är jag som hoppar runt så väldigt. Ja. Men jag tänker nu, Sion bygger nog plattformar som ska hålla och hoppa på. Ett klassiskt ord som de flesta känner till från söndagsskolor och bibelundervisning och möten. Det är något av det första man lär sig, tror jag i alla fall. Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Där har vi evangeliet. Underbara evangelium. Men lägg märke till den svenska översättningen. Att den gör det den pekar liksom som att det är vi som har tappat någonting. Vi har mist någonting. Vi saknar någonting som vi hade. Och det är helt riktigt. Det kan verkligen översättas så. Men tittar du på texten, så som den en gång skrevs av originalförfattarna, så ligger det liksom en annan ton med i detta. Där står det nämligen att alla har syndat och saknar Guds ära. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva. De saknar Guds ära. Det de saknar i sitt liv är att ära Gud. Och det kallas för synd. Visst är det väldigt intressant. Med tanke på vad ordet synd betyder. Det betyder att missa målet. Ja, men det blir ju hur klart som helst. Om målet är att jag ska ära Gud och jag inte gör det. Då missar jag alltså målet. Vi är målmissare. Det är kanske ett nytt ord man ska börja använda istället för syndare. Hör nu alla målmissare! Ja, för det skulle vara rent korrekt, alltså språkligt och faktiskt teologiskt också. Vi missar hela syftet med våra liv. Skapade till skaparens ära. Och därför blir det också så allvarligt när vi som är Guds folk inte ger Gud den ära som tillkommer honom, utan börjar bygga upp våra egna små plattformar eller hylla människor eller sammanhang på ett otillbörligt sätt. Visst ska vi uppmuntra varandra och visst ska vi hedra varandra. Vi ska till och med överträffa varandra i ömsesidig aktning. Det är inte att upphöja orimligt. Men när vi börjar göra människor till Gud och göra predikanter till gudar, då är det livsfarligt. För då har vi börjat peta på det allra viktigaste. Då har vi börjat liksom nagga Guds ära i kanten. Det finns bara en som är värd all ära, och det är han som sitter på tronen. Och han ska få den, han ska få den, han ska få den. Om vi som är på något sätt kanske framstående eller så där lite mer framträdande gestalter i kristenheten börjar ta ära ifrån Gud, då är det dags för honom att kvista ner oss och plocka bort oss. För det är som sig bör att han ska få äran. Och det som är så otroligt, man skulle tänka, usch vad själviskt, då tänker han inte alls på oss. Kommer ni ihåg det där valspråket? God is the most glorified in us when we are the most satisfied in him. Gud blir som mest ärad genom oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. De här två hänger ihop. Det är först när vi kommer in i den positionen att vi i tron ger honom all den ära som tillkommer honom, som vi hittar hem. Då fattar man, wow, jag är hemma. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände, här är jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum. En plats som väntade på mig och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Och jag tycker det är en så fantastisk tanke. Att bli frälst, mina älskade vänner, det är att komma hem. Det är att hitta hem. Nej, men den här platsen skapades för mig. Den här platsen ställdes i ordning för mig innan världens grund blev lagd. Och nu är jag hemma. Nu är jag hemma, du Gud, min fader. Det säger diktaren i Frälsningssoldaten i himmelens port. Och det är precis vad vi får känna när vi kommer till Gud. Jag tycker det är så roligt så där man hör ibland de där gudsförnekande vetenskapsmännen, och de skriver artiklar i såna där illustrerad vetenskap och så där. Och så använder de alltid samma uttryck, att planeterna går sin givna bana kring solen. Vem har gett dem den, om jag får fråga? Jag tycker om det, givna bana. Vem har gett dem den liksom? Och det är faktiskt så att vi rusar fram genom världsrymden i tusentals kilometer i timmen. Och vi krockar inte. Jag fattar inte hur det går till. Jo, det gör jag. För det finns en som har gett oss vår givna bana. Och så vet vi ju av säkert undervisningen i skolan och sådär, geografi och biologi och kemi, fysik kanske mest, att om jorden skulle komma för långt ifrån solen, då skulle allt liv omöjliggöras. Och skulle den komma för nära solen, så skulle likaledes allt liv omöjliggöras. Vi måste vara i vår givna bana för att kunna leva. På samma sätt är det med människan. Om vi inte befinner oss i den rätta banan, om ni förstår uttrycket, där vi i tro ger vår skapare och vår frälsare den hyllning som tillhör, då är vi utanför den givna banan och då kan vi inte leva. Det finns inget liv utan Jesus. Det finns inget liv utan Gud och hans heliga ande. Det kallas ju för liv om man försöker låtsas och spackla upp liket. Men det hjälper ju inte. Det är stendött från början till slut. Ni var döda i era synder och överträdelser. Av naturen var vi vredens barn, står det till och med. Det hade kunnat gå riktigt, riktigt illa för oss. Vi hade verkligen missat målet. Vi var målmissare allihop. Målmissare var vad vi var. Och många gånger är vi målmissade nu också, men det finns förlåtelse och nåd, halleluja. Och vi är gömda i Kristus, så Gud ser bara Kristi rättfärdighet när han ser på oss. Tack och lov, säger jag bara. Det är väldigt intressant, för innan det där bibelordet vi läste nyss om att vi har gått miste om Guds ära, vi har tappat positionen där vi var, eller egentligen platsen som vi var skapade för, och vi håller på med något annat, så står det någonting väldigt allvarligt. Kanske det allvarligaste i hela Nya Testamentet. Möjligtvis Andra Thessalonikerbrevet 1 är en bra kandidat också. Men Romarbrevet 3 och 10 så står det så här. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Deras strupe är en öppen grav. Sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har ingen Guds fruktan för ögonen. Det kan inte bli mycket värre. Alltså det är en bottennotering utan motstycke. Så här ser den fallna, den syndfulla människan ut i den oändligt fullkomliga och helige Gudens perspektiv. Ja, men jag som är så pass ordentlig. Du, om vi tittar på dig i ljuset av den helige, så kommer vi att inse, käre Gud, i jämförelse med honom. Det är klart, skulle det vara i ljuset av Expressen eller Aftonbladet, då är det behjärtansvärda egenskaper. Det här ska man ju göra för att bli populär i Sverige. Men så här, det här står ju om i tidningarna varje vecka. Och man tycker liksom det är lite spännande, lite roligt. Men från frälsaren på korsets stam, ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram. Jag blir med rövaren släkt. Men han som var mot rövaren god, han tvår mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. Det är vår räddning. Starka ord där. I ljuset av himlen så ser det ut så här eländigt i våra liv. Så här ser synden ut per definition. Målmissandet. Så förfärligt är det. Tänk om jag skulle sätta in sån där kontaktannons som man gjorde förr då, i gamla tidningar och sådär. Ja, min strupe är en öppen grav, min tunga använder jag till svek. Jag har huggormsgift bakom mina läppar och min mun är full av förbannelse och bitterhet. Mina fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på alla mina vägar. Om svaren hålls till tidningens redaktion. Jag tror inte, om inte väldigt morbida människor skulle svara på den kontaktannonsen. Man skulle ju fly för en slik, eller hur? Men det fanns en som hörde hur den där oacceptabla, nersölade, nergångna, hatiska, förfärliga människan låg och vältrade sig i sin smuts. Hörde nödropet där inne. Och var beredd att stiga ner ifrån himlens höjder. Han kommer från eviga fröjder. Han lämnar sin tron av kristall. Sin ära i ljusets palatser. och lägger sig strå på ett stall, på strå i ett stall för att hämta upp denna kontaktsökare. Lyfta henne upp ur dyn, tvätta henne ren i sitt eget blod och ställa henne vitklädd inför sig i härligheten. Någon svarade på kontaktannonsen. Jag tycker en oerhört stark sak. Jesus, han frälste oss för att han älskar oss. Tror vi på det?
Amen.
Jag tror det. Men vi ska komma ihåg en sak till. Han frälste oss också av passion för faderns ära. För det är så mäktigt att tänka på det där. Hur liksom faderns ära är upphöjd i skriften. Och hur Kristi ära upphöjs av fadern. Alla ska ära sonen, alldeles liksom de ärar fadern, står i Johannes 5, och alla Jehovas vittnen får panik där. Och om den helige ande så står det att han är faderns härlighet. Han uppväcktes i kraft av faderns härlighet. Allt bara gnistrar och sprakar och lyser och skiner av ära. Faderns ära, sonens ära och den helige andes ära. Och sonen söker faderns ära. Anden söker sonens ära. Har du tänkt på det? När han kommer, sanningens ande, ska han förhärliga mig. Ser ni det? Hela tiden. Man bara skjutsar på liksom. Han ska ha sin ära. Det är gudomens mysterium. Det kan man tala i flera veckor över om man har bibelstudier om the doctrine of God eller sådär. Makalösa sanningar. Men det handlar om Guds ära. Det handlar om Guds ära. Och en mänsklighet som ligger i slammet och kräker och spyr och vräker okvädningsord över sin skapare, det ärar inte honom. Så av passion för att destinationen skulle få bli en verklighet, varje knä ska böjas, varje tunga ska bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Så kom han, tog upp den där nedgångna trasande, det byltet som låg där, lyfte upp ur den djupa dyn, satte hennes fötter på den fasta klippan och la i hennes mun en ny sång. Och gissa vad det var för en sång? En lovsång till vår Gud, naturligtvis. Ser ni det? Jag vet att jag härjar ikväll, men jag ska försöka inte prata i mun på mig själv i alla fall. Men liksom så här, ser ni inte att hela skriften bara söker detta? Jag hörde talas om en intressant konferens någonstans i England när man hade talat om den lutherska rättfärdiggörelsen genom tron. Och den ena teologen efter den andra hade hållit utmärkta föredrag. Och det var liksom inget fel alls. Det var väldigt bra och riktigt. Och i slutet var det en som sammanfattade det hela och sa att kanske vi ändå är överens om att när det kommer till kritan så handlar hela skriften om rättfärdiggörelsen genom tron alena. Och det är väl gott när lutheraner säger så. Men då var det en man, en ganska ung man, som reste sig upp och sa: jag vill föreslå att den handlar om någonting ännu mer. Den handlar om Guds ära. Och det lär ha brutit ut en märklig Guds närvaro ibland teologerna där. För de såg, ja, människan är inte slutstationen, utan det är han som är målet. Halleluja! Det är så oerhört starkt det här. Och jag tänker på de här orden då, som vi läste här i början. Av honom, genom honom och till honom är allting. Alltså av honom är allting. Allt utom synden har sitt ursprung i Gud. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Och idel goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ner från himla ljusets fader där ingen växling sker, ni vet va. Gud är god, han är bara god. Det är därför han är förtärande för synden. Han är bara god. Han älskar med en evig kärlek. Och den kärleken är så helig och hög och ren. Och det har vi nu predikat om de två föregående mötena. Men av honom är allting. Fattar vi det? Hallå, vi skulle inte ens kunna tänka en tanke om han inte hade uppfunnit tänket. Vi skulle inte kunna dra ett andetag om inte han uppehöll andningen. Skriften säger att till och med sonen är inbegripen i detta och uppehåller allt med kraften i sitt väldiga ord. Om Gud förglömde världen, om blott en enda dag, då hördes inte skratten från barnens glada lag. Vet du, till och med de icke-troende är föremål för en nåd som gäller alla. Det som brukar kallas för den allmänna nåden. Det står om den i Bibeln. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Paulus är inne på samma tema i Apostlagärningarna 17 när han säger: i honom är det vi lever och rör oss och är till. De icke-troende förstår inte att det är urtidens Gud, den gamla av dagar, Israels helige, han som är värd all ära, som faktiskt hela tiden ger förutsättningarna för liv. Han är förutsättningarna för all mänsklig kärlek och glädje och frid också. Först när man tar det sista steget in i fördärvet, in i det eviga helvetet, så förstår man vad det är. När alla förutsättningar för kärlek och frid och glädje dras bort och försvinner. Och bara hans förtärande helighet och hans vrede över synden återstår. Då först förstod man vilken nåd man fick. Han har tålamod med vredens kärl för barmhärtighetens kärls skull. Det är oerhörda sanningar. Av honom är allting. Allting står och faller med att han tillåter det, hans nåd. Ja, till och med att vi söker honom är nåd. Vårt Guds sökande är nåd. Av honom är det också. Sök Herren medan han låter sig finnas, ja. Och Bibeln säger att det finns ingen som söker Gud. Så vi behöver hjälp på traven. Därför behöver vi väckelsemöten. Och vi behöver se en utgjutelse av den helige ande över städer och byar, över länder och fält, så att människor börjar söka Gud. Och Jesus sa det också i Johannes 6 där, att ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Där har du det, dragningskraften som gör att människor söker Gud. Av honom är allting, både det mänskliga, det fysiska, det andliga och hela frälsningshistorien är hans verk. Han har begynt ett gott verk, det har vi också hört här idag. Av honom är allting. Jag har aldrig träffat någon som är ärligt kristen som säger så här: ja, jag gick stå och frälste mig, ja. Vi säger bara inte så. Säger man så säger det för att man inte kanske kan språket riktigt. Jag gick stå och frälste mig. Det är ju helt vansinnigt. Det låter som att jag skulle ha frälst mig. Och ibland kommer de in på armén och säger: kan ni frälsa mig? Nej, det kan vi faktiskt inte, säger jag. Jag trodde det var det ni var bra på. Ja, nu är det så här att det inte är vi då som gör det. Så ni förstår det där. Nej, alla vet. Jag blev frälst. Och det är bara nåd alltihop från början till slut. Fråga mig inte hur jag kan stå här idag. Jag kan bara skriva upp det på ett enda konto. Och det är Guds underbara nåd. Vet du, det är en nåd att du sitter där du sitter idag, gömd i klippan Kristus, på väg till en evig härlighet, på väg till den stora lovsången. Av honom är allting, och genom honom är allting. När vi vill tjäna Herren så är det så viktigt att vi förstår att det är hans verk från början till slut. I Efesierbrevet 2 så står det att hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han i förväg har bestämt. Det är bara han alltihop. Det är bara han alltihop. Och när vi låter Gud vara Gud, då får han hela äran. Det är därför alla gärningsläror och villoläror är så fasansfulla. För de gör att människor ska kämpa för sin frälsning. Och sen ska de naturligtvis få credits, som man säger nu för tiden. De ska få beröm, som man för att de har gjort det bra. Men av nåden är ni frälsta genom tron, icke genom gärningar, för att ingen ska berömma sig. Där har du det. Varför det? För det skulle hela tillvarons mål gå om intet. Om vi skulle ta äran för Guds verk. Och i himlen har man förstått det där, vet ni. Frälsningen tillhör Gud och lammet, säger de. Ingen säger så här: jippi, jag frälste mig, ja. Det skulle bli pinsamt i himlen och ingen kommer på den heller förresten. Och i helvete finns det ju ingen som säger så förstås, för där är det ju ingen som är fräst. Så det är en oerhörd sanning detta. Det måste vara nåd för att Gud ska få full ära. Halleluja! Halleluja! Förlåt att jag är så konstig, men jag blir ju så lycklig av detta. Alltså, det är ju när han får sin fulla ära som vi blir som mest tillfredsställda. När vi tippar överallt på honom, då får vi uppleva fullhet. Ja, men ta inte äran ifrån mig, då blir jag olycklig. Du, det är först när jag tar äran ifrån dig som du blir lycklig. Vi ska inte ta heder och rykte ifrån varann. Men den ära som tillkommer Gud får ingen människa ta. Det är Gud som all äran ska ha. Bara han ska ha äran för sitt verk. Ingen människa på jord får ta åt sig äran själv. För det är Gud som all äran ska ha. Du vet att det finns inga kyrkofäder, inga teologer, inga amerikanska väckelsereceptböcker, inga predikanter, inga tekniker, inga metoder, inga samfund, inga organisationer som är värd någon ära. Det är bara en som är värd äran för frälsningsverket, och det är han som sitter på tronen. Och när vi börjar rikta oss mot det, då kommer alltså våra behov att fyllas i härlighet. För det är egoismen som gör att vi inte ger honom äran. Och då uteblir välsignelserna. I den här gamla Westminster Catechism, jag tror den är från 1648, Morgan får rätta mig om jag har fel. Så står det i den första frågan så här. Vad är huvudsyftet med människan? Och så ska då eleven naturligtvis svara. Huvudsyftet med människan är att hon ska ära Gud och glädjas i honom för evigt. Det kan låta förenklat, men det är genialiskt. Det är genialiskt, för det är precis det handlar om. Och det kommer i rätt ordning. I Heidelbergkatekesen kommer det i andra ordningen. Så därför föredrar jag Westminster, om man ska vara jättenoga då. Att ära honom, och vad blir resultatet? Glömma sig själv och glädjas i honom för evigt. Den här extrema självfokuseringen, självupptagenheten som sprider sig som ett kräftsår genom Sverige idag, det är fullständigt förödande. Vi är inne i en narcissistisk tidsålder där egot blåses upp, alltså som grodhalsar, varje dag, överallt. Och det är bara jag, mig och mitt, jag, mig och mitt, jag, mig och mitt. Det enda som sjungs. Och alla ska satsas på sig själv och satsa på sig själv. Och när man gör någonting till välgörenhet så gör man det för sig själv. Det är så fel och det är så fult och det är så djävulskt. Vi behöver få ett folk som säger, glöm mig, prisa Gud! Förstår ni tanken? Ja. Ja, men mina behov då? Dina behov ska fyllas i härlighet. Men aldrig, 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 blir 7 gånger tror jag, på bekostnad av Herrens ära. Men när han får den ära som tillkommer honom, då flödar välsignelserna. Varför tror du att varje stor vändpunkt i kyrkohistorien har fört med sig nya sånger, ny tillbedjan, en ny bönbok eller vad det nu har varit, för att man har förstått Gud måste få äran. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, och så vidare. According to scripture alone, to the glory of God alone. Det där, vet ni, det var ju liksom reformationens hjärta, av nåd alena, genom tron alena, på Kristus alena, enligt skrifterna alena, till Guds ära alena. Och där liksom slutar hela symfonin. När vi fångar här, inte bara av honom och genom honom, utan det sista, till honom är allting, då kommer vi in i vår givna bana. Och jag vet att här, vet du, det är så otroligt frestande att bli självfokuserad. För synden är självisk. Den är introvert. Den är inåtskådande. Den är navelskådande, tror jag man sa för. Ett märkligt uttryck. Men titta sig själv i naveln, det är ju nästan svårt. Det beror på hur stor magen är förstås. Men det är inget trevligt. Ut med näsan ur naveln. Och lyft blicken och se honom. Ja, men ja då. Ja, men det är ju det jag säger. Det blir bara ja då. Tills du får se honom som sitter på tronen. Och säger du, åh förlåt. Aldrig mer ska jag ta någon ära. Förstår ni grejen? Ja. Ja, det här är egentligen vad jag vill förmedla till oss ikväll. Av honom, genom honom och till honom är allting. Och det där är, tror jag, någonting som behöver återupptäckas. Mitt i de svåraste omständigheterna så kan vi faktiskt ära Gud. Även när allting är så eländigt så vi tänker det här är bara outhärdligt. Gud välsigne dig som de väljer att prisa Gud i de svåra situationerna. Det står tacka Gud i alla livets förhållanden. Vem klarar det? Den som är född på nytt. Den som har fått den helige ande som alltid vill förhärliga Kristus. Och vet du, skriften ger oss hjälp med våra svårigheter. För de som älskar Gud, vi vet, Romarbrevet 8:28, vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och vad skulle det vara? Vet ni vad det är? Gud får äran och vi blir tillfredsställda i honom. Nu ska jag försöka få slut på det här. Men jag tänker på de här gestalterna i Bibeln. Asaf, psalm 73. Vem i himlen har jag utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag inte efter någonting på jorden. Att vara i din närhet är lycka för mig. Psalmistens Guds tillvända, du, gör att han är tillfredsställd. Och så står det, även om min själ och min kropp förvissnar eller tynar bort, så är Gud mitt hjärtas tillflykt och skatt för evigt. Ungefär så där, lite olika översättningar. Det här ser vi en man, Asaf där i Saltaren, som har sett Gud är värd att lära hur brötigt det än är i mitt liv. Och plötsligt inser han, var tog bröten vägen? Jag har ju Gud. Och då får det väl vara med det andra. För han är ju ändå den som består. Wow! Att vara i din närhet är lycka för mig. Jag tänker på Paulus i Apostlagärningarna 20 när han säger, jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill bara vittna om Guds nåderika evangelium och fullgöra mitt uppdrag. Vilken programförklaring. Lägg märke till att han inte säger, jag anser inte att mitt liv har något värde. Som att han skulle gå och ta liv av sig. Det säger han inte. Utan han säger, jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Men han såg att hans liv hade ett värde. För det kunde bringa Gud den ära som tillkommer honom. Den Gud som har skapat oss till sin ära. Som har frälst oss till sin ära. Som helgar oss till sin ära. Och som en dag ska ställa fram oss i härligheten till sin ära. Och vad som händer då, det har vi läst om. Då torkas alla tårar från våra ögon. Ingen ska törsta mer. Ingen ska hungra mer. Solens hetta ska inte bränna någon. Han ska vara allt i alla. Varför det är? För han får den totala äran. Äntligen. Och vi är på väg dit. Vi är på väg dit. Gud ska äras. To God be the glory. Och om vi skulle rista in någonting på väggen på Frälsis i Strängnäs, så skulle det vara allena Gud ska äras eller någonting sånt där. För det tror jag skulle kunna vara befrielse för alla det som söker att hitta livets mening och komma upp ur allt det elände som de har levt i. Wow! Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill allenast fullborda mitt lopp, vittna om Guds nåderika evangelium och lova och prisa och ära. Och det är den Paulus säger, om ni äter eller dricker, vad ni än gör, så gör det till Guds ära. Guds ära är en mall för hela livet. Kan jag göra det här till Guds ära? Tänka mörka tankar om min syster. Det är svårt att göra det till Guds ära, hörni. Tänka mörka tankar om predikanten. Det kan man faktiskt inte heller göra till Guds ära. Jesus har befallt dig att du ska älska mig. Så du har ingen val. Hörrni, om vi sätter Guds ära som mall för våra liv, då kommer vi bli ett helgelsefolk. Halleluja. Av honom och genom honom och till honom är allting. Det sägs om både fadern och sonen. Hans är äran i evighet. Amen. Kanske det finns någon här i tältet ikväll som känner, vad kan jag göra? Vad kan jag göra för att ära Gud i Bollnäs ikväll? Ja, Romarbrevet 12 ger oss ett bra. Det är nästa kapitel nämligen. Därför, nu kommer eftermötet. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Tänk att få bära fram sig själv och säga, här är jag. Nu ryker alltihop och det är så skönt. Nu handlar det inte bara om mig längre. Nu bränner jag snuttefilten. Inte bara gömmer den, utan bränner den. Och återvänder aldrig som hunden till spyorna. Utan nu lever jag till din ära. Jag vet att det där är lättare sagt än gjort. Jo. Men vi har fått hjälpa den helige ande. Finns det någon här ikväll som i eftermötet vill frambära sig själv? Så ska vi ge möjlighet för det. Hela första raden får bli en böneplats. De här små mattorna fungerar alldeles utmärkt om man vill böja sina knän att lägga på marken. Annars kan man också komma och sitta. Och flera av församlingens ledare finns med här i förbön och så vidare. Jag skulle vilja sjunga någonting mer innan sångarna kommer. Men under tiden jag sjunger så bär fram dig själv. Om du känner, Jesus, vad jag längtar efter att leva till din ära. Då är det din kväll ikväll. Och det står inte i kontrast till att du blir tillfreds och läkt. Utan det är först då läkedomen flyter in. Amen. Halleluja, Jesus. Närmar sig målet, jag sjunger med fröjd. Det saliga målet i himmelens höjd. Där Herren de sina ett hem har berett. Och det ska bli hemmet för mig. Och det ska bli hemmet för mig. Och det ska bli hemmet för mig. Där Herren det sina ett hem har berett. Och det ska bli hemmet för mig. Ej nu kan jag fatta hur härligt det är. Då helgonens skinande silke jag bär. Jag vet dock att Jesus välkomnar mig där. Och det ska bli himmel för mig. Och det ska bli himmel för mig. Och det ska bli himmel för mig. Jag vet dock att Jesus välkomnar mig där. Och det ska bli himmel för mig. Och glädje och jubel där evigt ska bli. Och lov till min Jesus som köpte mig fri. Och dån utav sång som ett brusande hav. Och det blir musiken för mig. Ja, det blir musiken för mig. Ja, det blir musiken för mig. Och dån utav sång som ett brusande. För mig, fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Fäst dina själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära. Fäst dina ögon, sångarna kommer upp. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära. Vem vill komma ikväll och bära fram sig själv till Guds ära? Kom, Jesus väntar på dig och tar emot ditt offer. Alla ting runt omkring smälter bort.